Jag tror att jag säger till någon eller kanske några här nu. Du kom hit idag med ett väldigt tungt sinne. Väldigt tungt i ditt sinne. Problem eller annat som tynger dig oerhört. Och jag tror att du kände nu i lovsången, i tillbedjan, att någonting händer när vi ger Gud äran och tillber honom. Därför att då får vi se honom mer sån som han är. Han blir större för oss. Han blir helig, han blir den han ska vara. Och då skingras en hel del, eller kanske till och med allt, vårt eget mörker. Det här tror jag är en nyckel för dig och mig som Jesu lärjungar, som kristna att förstå. Det handlar inte om att sjunga bort problem eller att vi ska förneka det vi har runt om oss. Men jag tror att en nyckel är att när vi tillber Jesus, när vi ger honom äran, så blir våra egna problem så mycket mindre. Det ställs i ljuset av den Gud är. Och det är klart, det säger sig självt att mitt mörker blir så mycket mindre. Så jag tror att det här är en nyckel, och kanske är det till någon extra som behöver höra det idag. Sök Jesus. Nyckeln för oss är att se hur stor han är. Inte hur många problem vi står i. Och det här är jätteviktigt, att förstå vem Gud är. Att han är mäktig att göra allt det som vi sjöng om här. Eller att brista ut i lovsångsljud. Hur kan vi göra det när det finns så mycket mörker i vår värld? Jo, därför att tillbedjan gör någonting med oss. Det väcker hopp, det väcker tro, det väcker glädje i dig och mig och i den här världen. Så vänd ditt liv mot Jesus. Lovsjung honom på det sätt som du tycker bäst om. Så kommer du att se att dina bekymmer blir mindre. Betydligt mindre. Och Jesus blir större. Jag tror att det är en hälsning till oss alla kanske, men speciellt till någon eller några. Jag satte rubriken: hur blir man en lärjunge? För vi säger det här ordet lärjunge lite nu och då i den här kyrkan och i alla kyrkor. Och vad är det att vara lärjunge och så vidare? Och så säger vi ofta, jag har hört mig själv säga det många gånger. Nu har jag betonat det på lite annat sätt några gånger i predikan, och det gör jag idag också. Vi säger ibland att vi ska bygga församling. Men egentligen är det ganska tydligt. Om man tittar på det Jesus säger till exempel till Petrus i Matteus evangelium, så säger han att jag ska bygga min församling på klippan, eller på dig Petrus liksom, och på apostlarna och deras lära och profeternas lära. Så att vi bygger egentligen inte församling. Det är Jesus som bygger sin församling. Sen vet vi, och det här kanske är lite hårklyverier, alltså ordklyverier menar jag, att vi... Det är klart vi bygger församling på ett sätt. Vi är ju här. Vi är tillsammans. Vi har gåvor, förmågor. Vi har pengar tillsammans, resurser. Vi går samman och vi gör det tillsammans på något vis. Så visst, vi bygger församling. Men ytterst är det Jesus som bygger sin församling. Och det vi gör, det är att vi är med och gör det han säger åt oss att göra. Och egentligen det Jesus har sagt åt oss att göra väldigt tydligt. Och allra tydligast innan han lämnade lärjungarna, det var: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Alltså, det är uppdraget egentligen. Och så förstår du och jag, och när vi tittar på våra egna liv, det ska vi inte göra för mycket för att bli deprimerade. Vi ska titta på andra och glädjas över de framgångar vi ser. Men när vi tittar på Jesus, när vi ser på det han började att göra, så märker vi att kyrkan många gånger missar det kanske viktigaste uppdraget vi har. Vi gör massa olika saker, men inte alltid vi bygger lärjungar eller gör det vi i kärnan verkligen ska göra. Hur lär man varandra att vara en lärjunge? Det är vårt huvuduppdrag. Och det jag ska läsa nu, det är texten Apostlagärningarna 1 tillsammans med oss. Därför att den här texten, den är innan Jesus åker upp till himmelen. Och det är också efter han har gjort det. Och det är en fantastisk inledning av apostlagärningarna. Lyssna vad som står där, vad Lukas skriver. Från första versen där. I min förra skrift, käre Teofilos, skrev om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och tala med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Ivrannen och Judas Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor och vidare hans bröder. Amen. Det första jag vill säga är: hur blir man en lärjunge? Jo, det är den som lär sig av Jesus själv. Den som lär sig av Jesus. Och i den här texten så möter vi ju verkligen Jesus i ett lärande sammanhang. Alltså det står till och med här, det Lukas skriver i första raden: i min förra skrift, käre Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Vet ni att det betyder också det han började göra och lära. Hur fortsätter han att göra och lära? Och genom dig och mig, genom församlingen, genom Kristi kropp. Genom att vi gör det Jesus sänder oss att göra. Det han lär oss att göra. Det här är uppdraget. Alltså vi har en kallelse att fortsätta det Jesus gjorde. Bara han kunde dö, bara han kunde uppstå som Guds son. Ta världens synd på sig. Befria oss från den skulden och bördan. Sen är uppdraget vårt att fortsätta göra och lära det Jesus började göra och lära. Och det är intressant att det står göra först, eller hur? Tycker inte ni det? För vi är väldigt duktiga på att lära. Vi lär och vi lär och vi lär och vi predikar och vi predikar och vi har studium och vi läser och vi lär och vi lär och vi lär. Och så vet vi att det handlar om är att också göra det vi lär oss. Och här står ju görandet först. Därför att hur lär vi känna vem Jesus är? Jo, genom det han gjorde och lärde. Men Jesus var ofta den som gjorde först. Och sen lärde han varför han gjorde som han gjorde. Eller hur? Och jag tror att det finns nycklar här för oss som församling. För oss som kristna. För dig och mig privat, personligen. Men också tillsammans. Jag behöver se på det Jesus gjorde. Den han var. Han uppenbarade vem han var. Genom det han gjorde. Det var vad Jesus gjorde. Han uppenbarade sig själv genom att göra de gärningar han gjorde. Och så lär vi känna honom. Och sen så undervisade han utifrån det. Det här gör jag för att. Fadern har visat mig de här gärningarna och därför gör jag dem. Det fadern säger, det gör jag. Jaha, är det så det går till, Jesus? Ja. Så det Jesus gjorde var det som fadern visade honom, och det lärde han ut, och det gjorde han för folket. Och det är samma sak som vi kallas till att fortsätta göra. Och Jesus säger ju tydligt det, att vi ska utföra samma gärningar som han och ännu större. Och det där kan vi ju vrida och vända på och tänka, ja men vi ser ju inte större gärningar än han. Jag säger inte det. Om vi tittar på Kristi kropp idag i världen, mina vänner, så ser vi mer under tecken, frälsningsunder, helanden, uppväckande från döda, än vad någonsin har skett i historien. Därför att det sker runt om i vår värld, i Kristi kropp. Och vi är en del av Kristi kropp, eller? Vi är det. Sen tycker vi, och vi känner, du och jag, varför ser vi inte mer av det här i Sverige? Ja, det har vi ju kanske många förklaringsmodeller på. Och vi kanske kommer tillbaka till någon av dem. Varför ser vi inte mer? Men vi är kallade att göra. Så en lärjunge fortsätter att göra och lära det Jesus började göra och lära. Det är det första. Det andra för att lära sig av Jesus, det är att Jesus vid det här tillfället tar den tid han nu har kvar med lärjungarna. Så står det att han lät visa sig, läste jag i texten. I alla fall i folkbibeln står det så. I Bibel 2000 står det att han visade sig. Men här lät sig ses, står det i folkbibeln. Han lät sig ses av lärjungarna som uppstånden. Han bekräftade att han levde. Han verifierade. Han gav dem ett verifikat. Jag har dött. Jag har uppstått. Jag lever nu. Det jag började göra, det ska ni fortsätta att göra. Och så undervisar de under 40 dagar om vad då? Om Guds rike, mina vänner. Vad är det viktigaste Jesus kunde göra 40 dagar mellan hans uppståndelse och hans himmelsfärd? Jo, att undervisa dem om det mest centrala i den kristna tron. Guds rike. Och så upprepar han, gissar jag, kanske både liknelser, undervisningar. Han kanske upprepar händelser för dem. Kommer ni ihåg, grabbar, när jag kom gående på sjön? Kommer ni ihåg det? Åh, vi var rädda och så vidare och så vidare. Och så betonar, jag gissar att Jesus både upprepar sånt av vad det varit med om tillsammans och förtydligar, fördjupar, lär dem. Vad är Guds rike? Det är det här ni ska göra, killar och tjejer. Det är det här ni ska gå ut och göra när jag nu lämnar er. Och ni får vänta på det fadern har lovat. Så är det här ni ska göra. Det är att göra Guds rikes gärningar. Så att jag blir trodd och känd i den här världen. Det är ert uppdrag. Inget annat. Ni ska gå ut och göra lärjungar och göra samma gärningar som jag har gjort. Och ännu större. Ja, men hur är det möjligt, Jesus? Ja, men ni ska vänta här. Ni ska få bli fyllda med helig ande. Och det är den tredje grejen. Han undervisade dem alltså om Guds rike. Och det tredje, att han undervisade dem om att de skulle få ta emot den helige ande. Men det är ju intressant att han i texten börjar med att säga, men ni får inte göra någonting än. Ni ska vänta här tills ni blir fyllda av helig ande. Och vänta är inte kul. Tycker inte jag i alla fall. Väldigt tråkigt. Häromdagen så gick det ett larm ute på Öfjärden här ute, jag är fågelskådare. Det gick ett larm. Det fanns en större bekasinsnäppa här i Övik. Och den är här nu på morgonen också. Så vill ni ut och se den, så fråga mig eller Karin så kan vi visa er. Karin var där nu i morse. Och vad gör man då när det går ett larm? Det är klart man åker. Speciellt om det är nära. Det är liksom bara en språngmarsch. Fast jag tog i bilen såklart. Och dit snabbt som ögat, och dit kommer vi. Och missar fågeln med 5 minuter. Och så står jag och Karin och tänker bara med långa hakor och bara, är den inte här? Nej, det kom en rovfågel och skrämde den. Men den flög dit bort någonstans. Jaha, tack. Vad gör man då? Antingen gör man som lärjungarna gjorde, står och stirrar mot himlen och väntar. Kommer han tillbaka snart eller? Eller så gör man någonting annat. Och vi stod en stund så här. Vart är den? Kommer den? Till slut så sa vi, nej, men vi åker bort till Idbyfjärden. Kanske har den landat där borta i Idbyfjärden. Ja, det kanske den har. Så vi får dit. Vi hann inte mer än dit. Så går larmet. Den är tillbaka! Och vi for snabbt som ögat dit igen. Och fick se den. Och varför berättar jag det? Jo, men vad är att vänta på någonting som kanske försvinner ur våran åsyn? Det gäller att vänta med förväntan. Det gäller att vänta med glädje. Och nu stod lärjungarna där och såg Jesus ta sig från dem. Och de visste inte riktigt hur de skulle tolka det, tror jag. Alltså, vad händer nu? Han har ju sagt så många bra saker. Han har lovat oss så många goda saker. Och nu drar han. De hade förväntat sig att nu, Jesus, nu är du uppstånden. Nu lever du väl här med oss, eller hur? Nu är det ju verkligen tid att upprätta Israels rike, eller hur? För jag menar, du var ju död då, och vi trodde det var kört liksom. Men nu är du ju här igen, du är uppstånden. Nu, Jesus, nu kör vi, eller hur? Och så säger han, det är inte eran tid att veta vad fadern har fastställt. Det är inte er sak att veta det. Vilka tider och stunder han har fastställt i sin makt. Det ni ska göra, det är att ni ska gå ut och vittna. Och hur väntar man då? Hur gör man? Och det är så tydligt i texten, tycker jag, att Jesus sätter fokus på något annat. Att vill jag vara en lärjunge, så tar jag emot av hans helige ande och väntar in den helige ande. Så att jag får den helige ande med mig och kan vänta med förväntan på den dagen när han kommer tillbaka. Så vi lär oss av Jesus vad det är att stå här och nu. Fortsätta att göra det han har lärt oss att göra. Att tro på Guds rike och stå i Guds rike. Och att ta emot av den helige ande. Och det andra som Jesus, eller som den här texten som jag vill lyfta fram i alla fall, det är att vi ska bli Jesu vittnen, står i texten. Ni ska få den helige andes kraft till att bli mina vittnen. Hur blir man ett Jesu vittne? För är jag en lärjunge, så lär jag mig av Jesus och jag blir ett vittne åt Jesus. Hur då? Ja, igen, jag kan inte bli ett vittne i min egen kraft. Men jag måste börja med att överlämna min förtröstan till Gud själv och säga, Gud, du vet. Lärjungarna började med att fråga om tidtabellen. Är det tid nu, som jag sa alldeles nyss? Och Jesus fick säga, det är inte er sak att veta. Men stå kvar, för Gud vet. Och ni ska få kraft. Så det första att jag måste våga tänka, det håller att lita på Gud. Ni vet ordet tillit, fram och tillbaka, fram och baklänges är det samma ord. Oavsett vad som händer så är det samma ord. Så är det med tilliten till Gud. Det håller att lita på honom oavsett vart jag är i livet. Oavsett vart jag är. Oavsett vilka bekymmer jag har just nu, oavsett hur mörkt det är, oavsett hur ljust det är, oavsett vad jag står i, så håller det att lita på Jesus. Men jag får aldrig veta allt. Varför är det så? Jag tror att det finns en väldigt tydlig poäng från vår fader i himmelen. Att vi inte får veta allt. Vet ni vad det beror på? Det är att vi ska lita på honom. För tro är att lita på att Gud har allting i sin hand. Tro inte att säga, nej, jag har inga bekymmer nu. Halleluja, det är härligt ute idag. Fast min ekonomi håller på att rasa. Tro inte att säga, amen, halleluja, det är härligt. Kärleken är underbar, vet du. Fantastiskt vad bra man kan ha det när man är gift. Och så håller mitt äktenskap på att rasa. Det är inte tro. Tro det att säga, Jesus, det är kaos nu i mitt liv. Jag klarar inte en dag till i den här relationen. Om det ska fortsätta så här, hjälp mig. Och så hålla fast vid att han hjälper. Det är tro, mina vänner. Det är tro. Sen ska vi ropa. Sen ska vi be. Och vi ska gå emot ondskans andemakter i namnet Jesus, mina vänner. Och stå upprätta mot ondskans herrar. Absolut. I Jesu namn. Men vi ska inte tro att tro är att säga saker som om det borde vara, fast det inte är så. Det är inte tro, det är lögn. Det är lögn. Men att hålla fast vid att han står där. Han vet tider, stunder, platser. Han vet allt. Och jag litar på att han kommer att föra mig dit. Det är tro. Och det första vi behöver göra för att bli hans vittnen, det är att förstå det. Det är att förstå att det är så. Gud håller sin plan och han vet vart han för dig och mig. Han vet vart vi är på väg. Okej? Okay? Det är liksom nummer ett, att bli hans vittnen. Nummer två, det är ju att vi med den helige andes hjälp kan vittna. Jag är ingen frilansare som far omkring och härjar hit och dit på liksom egen inspiration och egna bekännelser. Nej, jag är ett Jesu vittne. Du är ett Jesu vittne. Han äger dig. Och han äger mig. Vems ärende går jag då? Hans ärende går jag. Och han sände mig att vittna i andens kraft. Jag får den helige ande för att bli ett med honom och hans budskap. Så att jag vet att jag kan vara hans vittne. Och det här är en resa, mina vänner. Det här är en vandring hela vägen. Det är en dynamisk vandring att bli ett vittne. Jag är ett vittne så fort jag tar emot Jesus. Genom den helige ande så blir jag ett vittne. Men jag blir också ett vittne under tiden jag går. För jag kan ju inte allting. Jag lär mig. Jag lär mig vad det är att vara en Jesu lärjunge. Och det måste vara så. Det är så det fungerar. Hela livet är ju sånt. Eller hur? Och då är det likadant med relationen till Jesus. Det är inte så att jag går omkring och bara bekänner massa saker. Och så funkar det ändå inte. Utan jag lever i förtröstan på att Jesus för mig framåt steg för steg. Och jag lär mig efter vägen. Och jag får be och jag får tro. Och ibland så tvivlar jag. Och så får jag vara ärlig med tvivlen. Och så fyller han på med tro. Och så lär jag mig. Och så lär jag mig hela vägen. Så är hela livets vandring med Gud. Och jag tror att det här är en avgörande sak att förstå för oss. Det är mer dynamik än att jag en gång i tiden blev frälst. Jag blev frälst det och det datumet. Ja, det är bra. Det är rätt. Men att du blev frälst, det innebär att du nu lever i en vandring med Jesus. Jag lär mig hela tiden. Jag går med min mästare genom det här livet. Och jag blir hans vittne allt eftersom. Och det tredje för att bli hans vittne, det är, mina vänner, att vi väntar på hans återkomst. Lärjungarna stod där och tittade. Jesus hade gett dem undervisning. Han hade fortsatt att lära dem det han hade lärt dem. Han gav dem och sa att ni ska vänta på helig ande. Och så plötsligt försvinner han. Ur deras åsyn. Och hade jag stått där, hade du stått där, så hade vi stått där också och funderat. Men vad i alla dagar? Hur gick det här till? Och vart tog han vägen? Kommer han tillbaka? Jesus, hallå? Och så står det plötsligt två änglar där. Och de här änglarna säger det som du och jag behöver höra. De säger, varför står ni och ser mot himlen? Han som blev upptagen kan ska på samma sätt komma tillbaka som ni såg honom fara iväg. Alltså, du och jag behöver inte stå och titta mot himlen. Vi behöver inte bygga oss ett boning på ett berg eller en lövhydda eller något annat. Utan du och jag är sända ut i den här världen. Men det är ganska skönt att läsa att de hade nära till berget. Det var en sabbatsväg. Det fick man gå på en sabbat, alltså på den heliga dagen, på lördagen för judarna. Så fick man gå högst en sabbatsväg och det var 1100 meter cirka. Mer fick man inte gå, då var det arbete. Men att flanera lite grann på väg någonstans, 1100 meter, det gick bra. Och då tänker jag bara, kanske det är en poäng. Kanske det är en poäng i ditt och mitt liv också. Ingen av oss är kallad att bo uppe på berget eller att stå kvar på berget och fundera, när kommer han? Och så utröna tidtabeller och kan det vara 2016 han kommer? Ja, kanske, men vänta nu, om vi tar den där profetian och den och så, nej men det kanske blir 2017, april 2017, då kommer han. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är inte att vara kvar på berget utan att gå ner tillbaka och leva livet med Jesus. Men det är skönt att veta att vi har nära till berget. Lärjungarna var ju där med Jesus lite nu och då på det här berget. Oljeberget. De gick dit för att liksom kalibrera sinnet. För att få ordning på saker och ting i sina tankar. För att få ordning i livet. Och jag tror, mina vänner, att du och jag behöver ett berg att gå till. Vi behöver de där tillfällena när vi är på berget. När vi är nära. När vi ser det vi annars inte ser. När det som har grumlat min hörsel ner i dalen blir lite klarare uppe på berget. När det som är dimmigt och tungt och mörkt ner i dalen blir lite klarare och lite mer synligt uppe på berget. Jag tror det är viktigt att vara med Jesus på berget. Ofta Jesus stod på bergen och undervisade folket på bergen. Han drog sig undan själv till bergen för att be och vara med fadern. Vilket berg går du och jag till? Vart är ditt berg? Där du ställer in hela ditt liv efter vem Jesus är och vad han vill säga i ditt liv. Vad har du för berg som du går till? Men stanna inte på berget för alltid. Gå ner från berget. Lev ditt liv. För det är det sista jag vill säga. Den tredje punkten, den första var att en lärjunge lär sig av Jesus. Det andra är att man blir ett vittne. Så är det tredje att man lever sitt liv där vi finns i vår vardag. Att vi lever våra liv fullt ut med Jesus där vi finns i vår vardag. För vad står de lärjungarna när änglarna äntligen sa till dem att varför står ni och tittar här i luften? Det är ingen vits. Han kommer en dag, men han kommer inte nu. Så iväg med er. Iväg och jobba. Gör det ni ska. Och så står det att de går tillbaka till Jerusalem. Och det är bara en vanlig mening, men jag tycker det är ett vackert uttryck. De gick tillbaka till Jerusalem. Till sina vänner. Till sin församling. De gick tillbaka dit där de hörde hemma. Och där levde de vidare. Vår kallelse är alltid tillbaka in i livet. Även om vi är uppe på berget och älskar att vara på berget. Så är det alltid att komma tillbaka in i vardagen. In i livet igen. In där vi gör skillnad. Där du och jag kan leva ut det som Jesus har börjat att lära oss och ge oss. Tillbaka. Hur gör du? Går du tillbaka in i livet efter en söndagsgudstjänst? Eller tänker du, ja men då var den avprickad. Klart. Eller tar du det med dig? Går tillbaka ut. Och lever ut det som du får med dig. Jag tror att det är poängen. Poängen att vi samlas här, att vi lovsjunger, att vi lyssnar till Guds ord. Det är ju att vi rustas, vi får mera för att kunna leva livet i vardagen. Det är vår kallelse. Tillbaka. Sänd ut i livet. Och så gick de till de andra. De gick till församlingen. Och jag tror att en lärjunge som vill lära sig att leva med Jesus, som Jesus, här i vår tid. Den lärjungen behöver församlingen. Församlingen är inget extra tillval. Församlingen är inte en förening där vi bara har uppgifter som vi måste fylla för att vi har listor som behöver fyllas. Listerna är inte vår kallelse, vänner. Vår kallelse är att göra lärjungar. Sen har vi kanske ett system som man ibland kan fundera över. Är det så det måste fungera? Jag är inte säker på att det måste fungera så. Men vi måste hjälpas åt med det vi har. Det Gud säger åt oss att göra så att vi kan göra det på riktigt. Vår kallelse är att göra lärjungar. Och då sänder han oss tillbaka ut i livet. Och till varandra sänder han oss. Jag tror att en nyckel här också, precis som detta med lärjungaskapet är den stora nyckeln. Så är en nyckel för att bli en lärjunge. Det är att jag har andra runt om mig. Det går inte vara kristen på egen hand. Det går väl visst, pastor, sluta surra. Jag kan ju säga att jag tror på Jesus och jag tog emot Jesus i min ensamhet. Jag har levt utan gemenskap i 25 år och har levt ensam troende på. Ja, absolut. Det är klart det går. Av nåd går det alltid. Jesus frälser den som ropar efter honom. Men församlingen är den plats där jag som Guds barn lever mitt liv. Där jag får näring, där jag utrustas, där jag sänds ut tillbaka ut i livet. Det är därför det finns något som heter församlingen. Så kyrkan är kallad att vara Kristi kropp i den här världen. Och det är inte bara en bild. Det är en sanning i funktion. När Kristi kropp fungerar så är vi lämmar varandra till hjälp. Så är vi människor med funktioner och gåvor som styrker och stöttar och hjälper så att Kristi kropp kan vara det här sändebudet i världen. Det är därför vi har församlingen. Om vi har församlingen för att fylla listor, då kan vi lägga ner omgående. Men jag tror inte att det är därför vi har det i första hand. Jag tror att listorna ibland är en konsekvens av att vi samlas och träffas och gör en massa saker. Då blir det en del listor vi måste fylla, eller hur? Men det vi är kallade att göra är att göra lärjungar. Vi har ett uppdrag, vänner. Och har vi inte fokuset på det uppdraget, då blir det tungt. Då blir det bara listor. Och verksamhet. Verksamhet med är dessutom. Och det vill vi inte ha. Utan vi vill ha verksamhet som är levande, som gör skillnad. Och då tror jag, precis som Paulus säger till korinterna, ni har tiotusentals lärare, men ni har få fäder, säger han. Jag tror att vi behöver fler fäder. Vi behöver dem vi kan ta rygg på. Jag måste få se hur du gör när du ber och får bönesvar. Jag måste få se hur du gör när du är deprimerad och klarar av att gå igenom den depressionen därför att Jesus är ditt hopp. Jag måste få se hur du gör när du lägger handen på en som är sjuk och ber i Jesu namn om helande och den blir helad. Förstår ni vad jag säger? Vi måste lära oss tillsammans det här. Det är därför vi behöver Kristi kropp. Det är därför vi är en gemenskap. Och jag tror att ska den unga generationen lära sig det här så måste du och jag ta vår kallelse på fullt allvar. Och det är att börja säga, Jesus, jag vill inget hellre än att lära mig det du gör och leva ut det här och nu. Och jag vill bli ditt vittne här och nu. Och jag vill vara en fader eller moder för någon annan och visa vad det är att gå med dig. Och Jesus, hjälp mig, för jag är inte perfekt. Jag kan inte det här, men jag vill. Och nu går jag i andens kraft. Det är bara så vi kan föra över det till nästa generation. Det är bara genom att du och jag vågar både själva ta rygg på någon och säga, ta rygg på mig. Och då ska du komma ihåg att det är inte din perfektionism som avgör om någon kan ta rygg på dig, utan det är din ärlighet. Och äkthet som är helt avgörande. Så länge du är ärlig även med dina tvivel, med dina problem eller vad det är. Men någon får ta rygg på dig och se i ditt liv hur gör du när du följer Jesus. Då blir det äkta. Då händer det. Det som är meningen att det ska hända. Att vi gör lärjungar. Är ni med? Nu ska vi knyta ihop säcken för ni håller på att somna. Det sista jag vill säga det var att de höll ihop i endräktig bön tillsammans. Jag tycker det är vackert. Vi hade bönsöndagen förra söndagen, då betonade vi bönen. Då pratade vi om bönen och så sa jag så här då, därför att jag hade läst det någonstans. Det var så klokt sagt. Jesus lärde aldrig sina lärjungar att predika. Bara att be. Det är intressant. Jesus lärde aldrig sina lärjungar hur de skulle predika. Men han lärde dem hur de skulle be. Då tänker jag, bönen ställer in hela mitt liv mot den guden. Det jag börjar med att säga om tillbedjan, det är vad bön handlar om. Det ställer in mig mot Guds vilja. Jag kanske inte alltid förstår bönens mekanismer, men jag ställs in mot Gud och hans vilja. Så när vi slutar att be, då har den onde vunnit en stor seger. Därför att då slutar vi att ställa in oss mot den Guds vilja. Så vi är kallade till, tillbaka ut i livet, tillbaka till församlingen och tillbaka till varandra i bön. Det är bara så vi kan bli Jesu vittnen. Det är bara så församlingen kan göra det den ska göra. Nämligen lärjungar. Och ska vi göra det, vänner, ska vi ta det uppdraget på fullaste allvar, så behöver vi vara enhetliga och endräktiga, som det står med ett gammalt ord, i bön. För den här världen, för Guds folk, för de människor du och jag känner som inte känner Jesus än. Det är då vi ska be. Så att det sker. Ska vi säga amen där? Det gör vi. Och så ber vi. Jesus, tack för att du är här. Du påminner oss, Herre, tydligt om vem du är och vad du gör och vad du kallar oss till att göra. Inte att stå med blicken bara mot himlen och drömma om någonting annat, utan att leva här och nu med himlen inom oss, Herre. Genom den helige ande, och gå i den kraften och leva ut livet med dig. Jesus, kalla oss att göra lärjungar på det sätt du vill att vi ska göra det. Visa oss i praktisk handling hur man gör. För du gjorde och lärde. Herre, vi lär och vi sällan gör. Vänd på steken, Herre. Vänd på våra liv. Låt oss få göra och lära. Jesus, tack för det du gör just nu i vår gemenskap, i den här församlingen, genom människor i den här församlingen. Tack för vad du gör den här helgen. Tack för ungdomarna, några stycken som är uppe i Byske och har möte där just nu. Herre, var med dem. Välsigna dem, Jesus. Låt dem få se Guds rikes gärningar i Byske, Herre. Låt dem få se ditt rike bredas ut. Låt den unga generationen få ta rygg, Herre, på oss och se ditt rikes gärningar genom våra liv. Hjälp oss när vi brister. Hjälp mig, Herre, för jag klarar inte det i egen hand. Utan kom med din ande, fyll oss, Jesus. Tänd oss, Jesus. Sänd oss, Jesus. Gör det där som vi inte klarar av att göra. Ge oss av din helige ande, Herre. Och öppna våra liv så att vi verkligen får rum med den helige ande. Att inte andra avgudar tar platsen. Utan att du får platsen, nummer ett. Att du får rum med din ande. Att bo i oss, Herre. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Gör oss till dina vittnen. Lär oss det du har gjort. Sänd oss ut i vardagen, Herre. Tack för att du gör det, Herre. Kom, helige ande. Kom, helige ande.